Podplay.
Bästa tiden på året är här. Ja, inte nog med att det är slutspelshockey och kvaltider, så det är dessutom två poddar vi får chansen att släppa i veckan, både måndag och torsdag. Och då trivs vi, eller hur Svensson?
Då trivs vi alldeles utmärkt. Det är helt underbart. Underbara tider nu.
Det betyder att ni lyssnare, ni är extra aktiva med avsnittsnumret som den här gången är 103, och återigen är imponerade av er kreativitet.
Ja, det får man säga, för när Mikuloma gjorde mål för Modo i Allsvenskan så var han 40 år och 103 dagar gammal.
Rolf Rottan Edberg samlade upp 103 poäng i Washington under sin karriär. Daniel Alfredssons poängmässigt bästa säsong var 2005-2006 när han gjorde 103 poäng.
Och 103 mål släppte IK Oskarshamn in under hela grundserien i Hockeyallsvenskan säsongen 18-19 när man gick upp. Alltså 1,98 mål i snitt per match.
Säsongen 2002-2003 så vinner Frölunda grundserien på 103 poäng.
Den här gillar jag. Filip Johansson, Ulla Palve, Rhett Rakhshani och Ludvig Reinsfeldt har alla skjutit 103 skott under grundseriesäsongen. Tillsammans har dessa fyra herrar fått ihop 103 poäng.
Ja, den är underbar. Och den här, Valeri Krykov, min gamla lagkamrat i Timrå, gjorde 103 poäng under sina fyra säsonger i klubben.
Och Keith Yandel, när han satte Ironman-streak-rekordet på 965 matcher, så var 103 av dessa för New York Rangers.
Thomas Fröberg, SHLs bästa sportchef. Ja, sett till investerad krona vad han får ut så gör han det. Han väger 103 kilo.
Ja, den var bra. Den var bra. Och den 10/3 så gick Karlskrona HK upp i SHL.
Peter Andersson har blockat 103 Brynäs-supportrar, inklusive Sasse. Vilken dramatik vi bjöds på i Timrå i måndags. Kvalmatch nummer 2, Timrå-Djurgården.
Kim Eriksson med 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Skickar brett, inte så tokigt det där för Erik Andersson. Ormalis får inte topp på den pucken. Den läggs senare. Här kommer Tim Eriksson med ett skott. Timrå gör 4-3 med 7,5 sekund kvar av den tredje perioden. Med 7,5 sekund kvar av tredje perioden. 4-3 Timrå.
Ja, när det är tryck på hockey i Timrå, då är det tryck på hockey. Du var på plats i Timrå. Hur var trycket där egentligen när Sebastian Hartman styrde in 4-3 med 7 sekunder kvar?
Ja, det var helt galen stämning. Alltså, det var inte fullsatt i hallen, vilket i sig är förvånande. Det var inte match 1 på Hovet heller. Men ståplatspubliken i Timrå, de gjorde nog sin bästa match för säsongen, definitivt. De höll igång hela matchen, bra tryck. Och när målet görs där, just 3-3 dessförinnan, och helt liksom bara... Det exploderar ju. Det är ju en makalös stämning. Jag står ju mellan båset. Glädjen jag ser när jag tittar in med 7 sekunder kvar av matchen i Timrås bås, det är liksom, den är ju enorm. Och så tittar man åt vänster, åt andra hållet, Djurgårdens bås, alltså det, herregud, det är liksom idrottens himmel och helvete när det är som vackrast och mest smärtsamt.
Undrar om det var för att Andreas Skarin ställde sig på ståplats, den gamla trummisen som numera sitter där uppe i holken och styr musiken, för han gick över till ståplats där i måndags, om det var det som gjorde att stämningen blev lite extra bra i Timrå.
Det måste ju ta tillbaka det här som var på min tid, Hamrin och gänget, att de kommer in och kliver in på ståplats igen och tryck. För jag vill minnas när jag spelade där att det alltid var fullsatt. Men det var det ju inte alltid. Men man hade ändå den känslan att det var ofta ett bra tryck. Men jag kan faktiskt inte minnas att det var sånt här tryck som det var i samband med det målet. Det är ju, och Timrå har ju själv twittrat om det, att det är nog ett av de skönaste målen i modern tid. Och nu är ju Timrå i ett läge där man har 2-0 i matcher inför match 3 på Hovet ikväll. Det är klart att pilarna, de riktar ju, alltså de är ju väldigt positiva för Timrås del och för Djurgården. Det är ju mer eller mindre en vinna eller försvinna match.
Jag uttryckte lite sympati när Djurgården släppte in det målet med 7 sekunder kvar. Jag satt där hemma i tv-soffan bara, åh nej, alltså verkligen åka på det där. Alltså, många kanske bara tänkte, var i total eufori över att det var Djurgården som åkte dit. Men jag bara kände att, shit, tänk att vara i deras situation nu, supportrarna. Och det var ju inte många som höll med mig om det, om vi säger så.
Fick du en släng på att du vill behålla Djurgården i SHL för att det är ett Stockholmslag, eller att alla gör allt för Djurgården för att de ska hålla sig kvar? Eller fick du den typen av kommentarer mot dig?
Nej, det var mer bara väldigt tydliga tweets mot mig att nej, det tycker vi inte alls. Vi tycker detta är det bästa som kan hända.
Nej, men det är ju sånt känslospel just nu, jag förstår ju det. Man får ju värdera väldigt noggrant vad man säger och när man säger saker och ting, för att det är så mycket som står på spel. Men om vi tittar på spelmässigt, jag måste ändå hylla en spelare som Robin Hansel i Timrå-centern. Lodin är ju mer spektakulär, Ratti, han gör målen, men Robin Hansel är ju så otroligt bra. Vi gjorde ju en topp 50-lista på de 50 bästa spelarna. Hade man nästan fått göra om den listan så hade jag nog flyttat upp Robin Hansel ett gäng placeringar, för att han i ett bättre lag hade fått en större uppmärksamhet. Han är så fruktansvärt bra i match efter match efter match, byte efter byte.
Du var väl den enda av oss som faktiskt hade honom på din enskilda topp 50-lista, om vi ska vara helt ärliga.
Ja, precis. Och hade jag liksom efter de här matcherna, och då när man värderar honom lite mer, när man titta lite siffror och allt det där, så alltså när han är, alla som han spelar med, de får bättre statistik, alltså de får en bättre expected goals eller förväntade mål, de får en bättre, högre andel procent av målen som görs framåt när de spelar med Robin Hansel. Och han, i de här två första matcherna har han ju varit fenomenal. Han gör ju allt. Han spelar 22 minuter. Han har inte ett misstag. Han spelar boxplay. Han spelar numerär, alltså överlägen och viktiga teckningar i egen zon. Och så fort, det har ju Ante Karlsson varit aktiv i sin coaching, så fort det är teckning i omfasson så är det stort sett den första kedjan som Hansel som kommer in på isen.
En spelare som man har haft en tendens att gnälla lite på under säsongen är ju Tim Eriksson. Ni har haft en tendens att gnälla på Joey LaLeggia, hur han har varit i sitt försvarsspel. Nolan Sediak har jag väl inte rosat jättehårt heller, men man får väl ändå säga att de här backarna har verkligen klivit fram för Timrå nu när det har vankats kvalspel.
Så är det verkligen. Och de spelar efter sin förmåga. Och det som jag tycker att som är skillnaden i Timrås spel, det är att de är mer kompakta. Alltså forwards jobbar mer tight nära backarna i sitt pressspel. De jobbar hem på tydligare sätt. Så om backarna gör ett misstag till exempel med i spelet med puck, så blir det inte det lika märkbart, för att man är närmare varandra helt enkelt. Och det var man inte tidigare under säsongen. Och gjorde man då ett misstag så blev det 2-1 läge emot och man blev ofta straffad. Nu hjälper man Jakob Johansson. Forwards hjälper backa och vice versa. Så på så sätt har man fått in. Och sen också, man spelar ju fysiskt. Djurgården vill ju, ja, järnkamin. Det är ju på något sätt ett sätt att beskriva en tuffhet som finns i Djurgården rent historiskt. 14-3 i tacklingar till Timrå i första perioden. Och jag menar inte bara för att du tacklas hur du överlägser på något sätt. Men sätter de tröttade ut Djurgårdsbackarna på. Alltså 14-3 tacklingar. Alla spelare tacklar Djurgårdsbackarna. Och det som förvånar mig de två första matcherna, det är att Djurgården inte har ändrat sitt spel någonting. De är fortfarande lika sävliga i sitt spel bakifrån med puck. Och det är ju anmärkningsvärt när Timrå har kommit hårt på dem och kunnat visa vägen med sitt fysiska spel.
Tror du att vi får se ett annat Djurgården nu när man verkligen har den här måste-matchen på sig? Tror du att de har lokaliserat det här problemet då?
Ja, rimligtvis är det väl så. Det är ju liksom inga dumskallar som står i båset, tvärtom. Det är ju skickliga hockeypersoner, så det är klart att man måste ha lokaliserat det. Sen är ju frågan om man har då, om Schilling, Jellina, Greg Nanny, Varg, om de är Arneson, om de har tillräckligt snabba fötter för att spela ett snabbare spel bakifrån. Det kan man ju undra när man har sett de här första matcherna. Och en anledning att det där målet blir till, avgörande målet, det är att Greg Nanny, han bara skickar iväg pucken när det är liksom 12-13 sekunder kvar. Då måste han ta ansvar för det. Men han vet ju, han har blivit tacklad hela matchserien hittills. Varje gång han har haft pucken så har han ju fått en knuff eller någonting. Nu, det är ju en frukten enligt mig att han skickar iväg den så enkelt, för han vet att han kommer få en på sig.
Men i bästa fall så går den ju i glaset och så går den via sargen och så rakt ut i mittzon, och då hade vi inte pratat om det speciellt mycket.
Men absolut. Och det är ju högst liksom osannolikt att det blir mål. Men därför måste man ju ta ansvar för pucken och dra den hårdare. Han liksom föser i pucken. Han ger den ju till Timrå. Och skulle då en Djurgårdsspelare få den, så flyttar han bara problemet från ett ställe till ett annat. Då får han liksom trycka ut pucken stenhårt då. I värsta fall får skiten gå till icing.
Men är det upp till de backarna som menar du på som Schilling och Gragnani och Eric Jellina? Är det upp till dem nu att ta tag i det för Djurgården?
Ja, på backsidan är det ju definitivt dem. Vilka är det andra är det? Jag menar Stefan Varg har en väldigt begränsad roll. Den blir mindre och mindre för varje match.
Arnesson.
Ja, det är ju en... Det är liksom han... Ja, nej, men alltså det är de backarna som man måste luta sig mot. Och det är ju på sätt och vis illa... Det hade varit bättre om man hade haft liksom en Tom Nilsson som är en djurgårdare som liksom brinner verkligen för klubben. Jag säger inte att de andra spelarna inte gör det, men det blir tydligare när man har de spelarna som ledande spelare, typ om det skulle varit Högström och Tom Nilsson som båda är skadade.
Jag fick en intressant fråga här under veckan. Finns det någon klubb som har lyckats när man har gjort den ruggiga påfyllnaden som Djurgården ändå har visat sig göra här under säsongen, när man verkligen har förändrat truppen så mycket under en säsong? Finns det något exempel där det verkligen har lyckats fullt ut, där man har nått säsongens målsättning?
Men Rögle där, jag hade inte de en rätt stor omsättning på spelare, om det var när Cam Abbott kom in där, att det var ett gäng spelare som värvades in. Jag kan inte veta hur många det var, men jag vill minnas att det var ganska stor rotation på spelarsidan den säsongen, och de lyckades ju i det fallet rädda kvar säsongen och hålla sig kvar i SHL. Så att, men det är inte optimalt, men samtidigt är det tecken på det naiva lagbygget som man ändå hade, med många spelare som var aningen skadebenägna och för dåliga helt enkelt.
Och HV gjorde ju faktiskt mycket förändringar förra säsongen också. Man gjorde väl en 3-4-5 värvningar ganska tätt in på transferfönstret, och det gick ju som det gick.
Ja, när du ändå är inne på HV där, det är ganska intressant skillnaden i matchserier i fjol kontra i år. I fjol var det två lag som Djurgården, alltså med mer eller mindre allt att förlora. I år är det ju Timrå som... De är inte ens, alltså, de spelar ju ut. I lördags då ligger Djurgården under med 3-1 i andra perioden, och det är så stressat, det är så nervöst, det är så pressat, det är så oroligt, ingen vågar göra någonting. Man har glömt bort i den här matchen att Timrå faktiskt ligger under med 2-0. Timrå ligger under med 2-0 i andra perioden, och de bara fortsätter gnugga på. Nu gör man 2 mål i powerplay, men även utan det så man fortsätter. Man nöter, det är positivt. Den känslan fick jag ju inte när Djurgården låg under med 2 mål. Det är också den mentala närvaron som vi ofta pratar om i den här typen av matcher, som klar favör till Timrå.
Man har ju lätt för gnälla på backarna. Hur mycket ska vi lägga på en sån som Dick Axelsson, Marcus Sörensen? Jag vill inte kasta in William Eklund där också, med tanke på att han ändå är så ung, men han har ett NHL-kontrakt, så att han får väl ändå räknas som en av stjärnorna i laget.
Ja, och jag vill också slänga in liksom en sån som Tim Söderlund i den leken också. Sörensen tycker jag har lagt fokus på allt annat än sin prestation. Dick Axelsson är ju lynnig. Han vet jag ju själv har ju spelat med. Även om man kunde gnälla på honom när jag själv spelade med honom, att lägg fokus bara på matchen, så har han alltid varit. Och han behöver nog det, gnälla på Linus Ölund eller Micke Nord för att vara bra, för att prestera på sitt box. Men det har han inte varit närheten av att göra hittills. Och det är den här tiden på året som han har haft liksom sin försäsong för att kunna vara bäst. Och det har han inte varit hittills.
Men är inte en sån som Marcus Sörensen också den typen av spelare som blir bäst när han får åka runt och vara lite tjurig och gnälla lite?
Absolut, men då ska han inte vara lagkapten. Alltså det går inte att ha en lagkapten som gör det. Det skickar inga bra signaler till laget när du har en lagkapten som är på det sättet. Marcus, absolut, han kan vara den typen av spelare som är liksom ligga på gränsen, humörspelare, men då ska han inte vara kapten heller. Sen har ju kanske Djurgården satt sig i en situation eller hamnat i en situation där man inte har någon tydliga ledare, och Sörensen var den enda man kan luta sig mot. Men då blir det också fel när han åker och gnäller hela tiden och ska tjafsa med alla typer av Timrå-spelare och domare och sånt hela tiden. Så att han måste ju liksom kanalisera sin energi ut på matchen. Men det är ju match ikväll när ni lyssnar på det här. Och där kommer ju mycket avgöras. Jag menar, vinner Timrå den matchen, Djurgården den matchen, då kan man ju åka upp till Timrå och liksom få Timrå ur balans lite och kunna kvittera. Då är det helt plötsligt omvänt. Så att det är långt ifrån över, även om mycket talar för Timrå.
Alltså, när man tänker på de här matcherna så... Tänker man inte att det är så små marginaler? Man kan också tänka att det återstår 5 matcher av matchserien max och Djurgården måste vinna 4. Då tänker man att shit vad jobbigt det är för Djurgården. Så att det är små marginaler.
Ja, hört den här klyschan. Ett byte taget, en period i taget, en match i taget. Det är det Djurgården får fokusera på.
Så säsongen är över för Leksand och Brynäs, och där får man väl säga att Brynäs, att den säsongen tar slut nu, det är väl okej, men i Leksands fall så är det väl inte okej att man åker ut i åttondelsfinalen, eller vad tycker du?
Nej, verkligen inte. Alltså, det är ett lag som rent lönemässigt, budgetmässigt investerat för att vara högre i tabellen till att börja med, för att gå till minst kvartsfinal. Definitivt ett misslyckande att åka ut mot Oskarshamn. Och såklart, vet du vad Leksand gjorde?
Nej.
Sina två sämsta matcher för säsongen när man förlorar mot Oskarshamn.
Såklart.
Såklart. Nej, men det är ett jättemisslyckande. Det går inte att komma ifrån för Leksands del. Sen går det ju givetvis att prata om skador. Jag menar, Max Verano, super MVP för Leksand, skadad sista matchen inför slutspelet. Du har Zachrisson som inte heller spelar i den avgörande matchen. Några spelare där till. Så att det är klart att det blir... Det är väl en rimligare ursäkt att kunna säga att man hade skador, men likväl så ska man inte missa kvartsfinal, punkt slut.
Och Leksands stjärnor, där hade man ju problemet förra året att Carter Ashton och Rivik och Selarik och allt vad det var förra, Camper, att de inte levererade i 5-5 mot Örebro. Det var ju samma sak nu också. Det var ju ingen leverans alls från de spelarna i 5-5 mot Oskarshamn.
Nej, så var det ju. Det var ju Rivik och Selari, Camper var ju skadade i fjol, och det var ju hela den kedjan lite den var till lidande mot Örebro i fjol, men då var man egentligen, ja, man hade inte mycket att sätta emot efter den första matchen, som man vill minnas man gjorde bra. Men nu är samma sak, nu landar man in där igen, och det som måste bli är att en backsida måste man stärka upp. Det blev ju märkbart att man har backsidan är för svag, och det är ju också... Man släppte Thomas till Växjö. Han har ju varit bättre där. Fick han en tillräcklig chans, eller var han för dålig helt enkelt? Hade man kunnat behålla honom för att bredda, hålla liksom laget lite bredare? Det är en sak man får analysera, men jag tror Hellqvist gillade, han gillade inte Thomas. Jag tror att klubbledningen kanske gillade Ben Thomas mer än vad Hellqvist gjorde, och då är det ju Hellqvist som inte spelar honom, så då fanns det ingen utväg. Men backsidan blev för tunn för Leksand i slutskedet.
Men när man lyssnar på Björn Hellqvist efter matchen så lät det ju inte som att han var allt för missnöjd ändå, trots allt.
Ja, vi har inget att skämmas för alls. Absolut inte. Sett som säsong och så här som helhet så tycker jag väl att det blev inte riktigt godkänt, för vi vill ju till kvartsfinal. Men jag tycker ändå vi kan vara stolta över de steg vi har tagit liksom.
Och du är inne på det, ni vill till kvartsfinal, ni ville spänna bågen högre än i fjol. Vad är det ändå som gör att ni inte når hela vägen dit i år?
Ja, jag får nog titta på det.
Det blir ju alltid i samband med att direkt efter matchslut. Men ja, han känner väl stolthet över grabbarna. Men ja, det är klart som tusan han måste känna besvikelse över att laget har underpresterat under så lång tid ändå, får man ändå säga. För att det har ju, ett tag var ju Leksand bombsäkra topp 6-lag. Det var ju liksom inte ens, jag ifrågasatte inte det att de inte skulle vara topp 6. Det var ju mer om de skulle kunna komma topp 4, topp 3 till och med. Sen har man fallit igenom totalt. Så att det får man analysera och gå vidare från, men ett stort misslyckande.
Ja, för man kan ju inte alls hålla med Björn om att, vad han sa, tagit steg eller vad han sa.
Tvärtom, men samtidigt så är det ju liksom en resa som Leksand är inne på. Det är ju tredje säsongen som man är uppe nu, och även om man då hade liksom jackpot, bonus, lyckoträff, allt i fjol, kanske överpresterade en aning och hamnade tre i tabellen. Men det är klart att som jag är inne på så gick det kvartsfinal. Men jag vill vända på det, Oskarshamn. Wow, första kedjan är tillbaka i Oskarshamn. De två
alltså
matcherna...
Hur bra är inte Fredrik Olofsson? Alltså han är ju... Alltså, så här bra som han var nu, var han verkligen så bra innan han fick sin så kallade svacka?
Ja, han var, den här nivån som han är på nu, det var precis där han var strax innan OS. Då var ju den kedjan helt enormt bra. Men de här matcherna som de har vunnit, eller jag tycker alla matcher, jag tycker han även var bra i match 2. Då har det ju, alltså, ja, men då är han ju, han är en av seriens bästa spelare. Alltså, det är ju, du berättade ju att Dallas hade gett han ett envägskontrakt. Du förstår ju varför när du ser han spela. Han driver ju och leder det där laget på ett jättefint sätt.
Vad kan hända med hans kedjekamrater Kim Rosdahl och Patrik Karlqvist? Är de en produkt av att Fredrik Olofsson är så förbannat bra, eller är de också så bra som de visar sig vara nu?
Nej, men alltså... Jag menar, Karlqvist gör 25-26 mål. Det är klart att man 26. Är 26 när man är så, då är man ju skicklig spelare. Sen är det klart att skickliga spelare som spelar med andra duktiga spelare, de hittar ju en kemi. Men jag tror ändå skulle som nästa år, om Karlqvist får lira med någon invärvad center eller med en Sohorna brorsa till exempel, eller vad det nu ska bli, så kommer han fortsätta göra det bra, men kanske inte riktigt på den toppnivån, för han har ju näst till överpresterat. Men det är klart att Olofsson gör ju spelarna omkring sig bättre, utan att förringa Rosdahl eller Karlqvists insats på något sätt.
Och sen måste jag faktiskt lyfta fram Thomas Fröbergs scouting innan han värvade Tim Joel, som har slagit ut Kanatta och står nu när det gäller som mest och har visat sig vara hur bra som helst. Han gör en helt sinnessjuk räddning när det är någon minut kvar där. Den tar ju typ helt koll på Leksand där, för det är deras bästa chans. Får de in en reducering där med en minut kvar, så kommer det ju osa kring Oskarshamn. Jag tycker Tim Joel har varit en riktig fullträff från Fröberg.
Vi blickar givetvis till den andra åttondelen också, även om det smärtar Svensson att behöva prata om Örebro som vann över Brynäs. Men vi börjar vid Brynäs del i alla fall, för Örebro kommer vi få prata mer om när vi ska gå in på kvartsfinalen. Men Örebro, om vi var, liksom, sa att det var ett misslyckande för Leksand att inte gå till kvartsfinal, så kan man inte säga samma om Brynäs. De fick ju ändå spela slutspelshockey, som man får kalla åttondelarna för ändå.
Och de störde ju faktiskt Örebro ganska ordentligt. Efter den där 2-7-smällen i lördag så var jag helt säker på att nu städar Örebro bara av det och Brynäs är nöjda med säsongen. Sen gör Veveleinen en superinsats i match 2 och sen så leder man både 1-0 och 2-1 mot Örebro borta och stör dem verkligen på riktigt. Så att snacka om att ändå komma undan med hedern i behåll för Brynäs, tycker jag. Och det känner man också bland fansen, att det finns en ruggig stolthet för vad deras lag har presterat då.
Men är man inte stolta för att man har den sympatiska finländaren Mikko Manner, och han har ju blivit så i hela hockeysverige och framförallt då har Brynäs-supporterna väldigt älskad.
Men tack för alla supporterna. Jag vet inte varför de har stödat mig så mycket när vi har förlorat så mycket. Så. Men tack, kanske därför att jag pratar den här rallysvenska. Jag vet inte.
Ja, det var ett gott garv han drog på sig där på presskonferensen, Mikko Manner, och han har ju verkligen färgat. De har tagit till honom till sitt hjärta, och det som han själv säger, trots att man har förlorat så mycket så har man ändå tagit till sig Mikko Manner och hans ledarskap. Men nu kommer det tunga år 2 för honom också. Smekåret är slut, eller om man ska säga. Så att det blir intressant att se vad han kan göra av Brynäs framöver, för där kommer vänta renovering.
Ja, men precis. Men nu får han ju vara med och påverka lite tillsammans med Alcén där och Erika Gram, att de kan tillsammans då hitta lite spelare. Och jag menar, det skulle inte förvåna om man landar in och rätt bra finländska spelare, för med tanke på situationen i KL och så att då borde väl han ha lite fördel där, kan man tycka, Manner. Så att, nej, men Brynäs, en fullt godkänd säsong. Man undvek kval, vilket var målsättningen nummer 1, kan jag tycka, med tanke på att man har samma lag i stort sett som i fjol. Och man gick in i slutspel, så att vi får väl berömma Brynäs för att de ändå gör en fullt godkänd säsong.
Men ett dilemma inför nästa säsong: Anders Lindbäck finns på marknaden, han är Brynäs kille, de kan få hem honom. Samtidigt så sitter man med ett utgående avtal på Venny Veveleinen. De kan ju givetvis inte ha båda två i truppen nästa säsong. Vem av dem hade du valt?
Oj, ja, nej, men alltså, man vill ju, det är klart att man måste alltid gå efter vem som är bäst. Sen kan det ju såklart vara skillnad i pris på Lindbäck och Veveleinen. Men jag hade nog gått med Lindbäck ändå, som är visat i under många år att han är en bra målvakt och är det fortsatt. Så att det är ändå en hemmason man får hem. Jag vill inte underskatta den betydelsen, att liksom hans hjärta, kärlek för föreningen. Veveleinen har gjort det bra, varit ojämn även om han har avslutat väldigt bra, och en stor anledning att Brynäs har gått som han har gjort. Men jag hade gått för Lindbäck ändå.
Det tråkigaste är att inte guden är kvar, för där har vi en målvakt som verkligen har en aura kring sig. Ett riktigt swag har han i sig, måste jag säga.
Nu är som sagt kvartsfinalerna klara. Vi har ju Rögle mot Oskarshamn, vi har Luleå mot Örebro, vi har Skellefteå mot Färjestad, vi har Frölunda mot Växjö. Vi tar väl sätter tänderna i samtliga de kvartarna, om vi börjar med Rögle då mot Oskarshamn. Känsla där, Svensson?
Kan Rögle göra sina 4 sämsta matcher för säsongen nu, eller?
Nej.
Eftersom de möter Oskarshamn.
Ja, just det. Ja, nej. Rögle för mig, det är ett maskineri. Oskarshamn ska vara jättestolt över vad man har presterat. Man kommer självklart göra allt i sin makt, givetvis. Och första kedjan som var inne på, de kommer prestera bra. Men Rögle är för bra. Jag skulle säga 4-1. Oskarshamn tar max en match i den matchserien. Och då ska vi ändå säga att jag trodde ju på Oskarshamn mot Leksand inför den matchserien. Men nu är det roliga slut.
Jag tror precis som du att Oskarshamn får nöja sig med att ta någon enskild match. Jag kan sträcka mig till att man möjligen, om man har flytt på vägen, tar två. Men det mesta pekar på att det blir en eller till och med noll. Jag hoppas att det blir en bättre. Jag gillar ju inte 4-0-serier. Det känns som det roliga att ta slut så snabbt då. Det är naturligtvis skönt för det laget som går 4-0 i en kvartsfinal, för det bär du med dig hela vägen i slutspelet sen. Men det där kommer ju Rögle att ta. De har fått lite erfarenhet från slutspel, ja. Och har varit med och vinna, och man vet att det är en lång vår som väntar, så det där vill man ju få avklarat så snabbt som möjligt.
Sen har vi Luleå mot Örebro. Luleå andra placerat mot då åttondelslaget Örebro. Här vill jag ändå lyfta ett litet, du ser, ett varningens finger för Örebro. För jag har ju sagt hela året att det är ett lag som är byggt för slutspel. Bra målvaktssida, stabil backsida, snabba spelvändningar, även om de inte varit lika bra den här säsongen som i fjol. Matchvinnartyper, rätt fysiska, rutinerade. Örebro, det är en läskig motståndare.
Där måste jag säga en grej, för Jonas Enrut vann ju Honken Trophy som bästa målvakten här nu. Minns du var Jonas Enrut var för ett år sedan? Minns du att Örebro ville dumpa honom för bara ett år sedan?
Ja, men det var väl lite mer än ett år. Det var väl mitt under säsongen, för han steppade ju verkligen upp under säsongen i fjol. Men det var väl lite rykten om att det stämmer, ja.
Vad jag hörde så var det, alltså han var ju ute. Alltså, de i princip bad andra klubbar om att, ja, men kan inte ta hans kontrakt och så vidare. Och sen så har han visat sig vara så här fenomenalt bra. Och jag tror precis som du att slutspelet passar en sån målvakt som Jonas Enrot som handen i handsken. Så att, nej, men det blir en intressant målvaktsduell där också. Joel Lassinantti, han vill ju också vinna någonting. Det var ju därför han valde att komma hem till Luleå. Så att det blir en jätteintressant duell däremellan, mellan lagen.
Ja, det är ju ändå Luleå som får gälla som favoriter. De har en väldigt bra backsida, en av de bästa i serien. Målvaktssidan där Wallstedt också skulle kunna gå in och göra kanoninsatser, även om Lassinantti borde vara etta, kan man tycka, eller ja, anta. Forwardsmässigt har man en bra bredd. Fjärde linan är ju skön där med Morsik, Mattsson och Berglund, men framförallt Andreasson, Tyrveinen och såklart Linus Omark. Där får ju Örebro se upp, så att det är en matchserie som, det är väl den jag höjer mest varningens finger för att det kan gå åt båda hållen. Men Luleå är starkare, jag tror att man vinner med 4-2, 4-3 matcher, vad tror du?
4-3 också, jag tror att det kan bli den tajtaste matchen tillsammans med Växjö-Frölunda-serien. Men det är roligt att du nämner den där fjärde kedjan med Carl Mattsson och Musik och de här. Har de hittat en ny fabbe där nere?
Ja, ja.
Ja,
absolut.
Det har de gjort.
Ja, det har de ju gjort ju. Jag trodde inte alltid att de skulle göra det, men då, där har de hittat en kedja som går hela tiden, som är väldigt uppskattade hos supportrarna också. Morsik har ju varit att aldrig skulle kunna spela för någon annan svensk klubb, och han älskar Luleå och så att det har de ju verkligen fått bra ut där, även om jag liksom vidhåller att det hade varit kul för Fabricius. Han hade ju fortsatt gjort ett bra jobb i den kedjan och få vara med på den här resan som han har varit med och bygga upp.
Luleå har ju en tendens att få spelarna som man har i sin klubb, även om det handlar om sådana som Musik och sådana där, att man får dem att få in i den här bubblan vi mot världen-känslan. Att jag vill aldrig spela någon annan svensk klubb än Luleå nu. Alltså även om de kommer bara för något år.
Nej, men så är det ju. Och det är ju längre upp i norr du kommer, desto mer sådär patriotiskt och kär i ditt lag och din stad blir du. Vilket för mig in på Skellefteå som då möter Färjestad i kvartsfinalen. Det är ett Skellefteå som haft enkelt mot Färjestad den här säsongen, och senast lagen möttes i slutet av februari så förlorade Färjestad med 5-1, och dagen efter fick Johan Penneborn tränaren sparken, Thomas Mittell kom in, vilket betyder att Skellefteå har inte mött Färjestad sedan Thomas Mittell tog över. Kan det göra någon skillnad, tror du, för Färjestad?
Eftersom Färjestad har blivit uppenbart bättre under Mittell. Man har fått in Lennström sedan dess och fått in honom i spelet på ett helt annat sätt. så är det klart att det kommer bli tuffare. Jag utgår inte från att Skellefteå vinner den med 4-0 i matcher som man har gjort i grundserien. Men jag skulle snarare säga att en 4-2 till Skellefteå räknar ändå med. För jag tycker Skellefteå är ett bättre lag än vad Färjestad är. Man är ju längre fram i den så kallade processen, om process, vi säger så.
Så fina processer, så härliga processer. Det var ju en kvartsfinalserie i de här lagen emellan. Jag tror det var 2018 som var väldigt het och infekterad.
Var det då Jocke Lindström gjorde någonting som inte var någonting där lokaltidningsreportrar stod på gågatan och gjorde klassiska reportage, eller?
Just det. Det hade jag förträngt. Ja, de ritade ju, de tyckte ju att de hade sin bild av en situation som kanske inte alla andra utanför Skellefteå delade. Men det är förbipasserat. Men det matchserien är ju, jag säger inte att det blir enkelt. Färjestad har ett bra lag, definitivt. Spelare som borde kunna höja sig, eller i ett slutspel, typ Rydahl, Linus Johansson, De La Rose, tre centertyper. Men Skellefteås sätt att spela hockey, spela sig ur försvarszon, genom mittzon, in i anfallszon, där man har fart och fyller på. Jag tror det kommer skapa kaos i Färjestads försvarszon. Så att jag tror att Skellefteå vinner den där med 4-1. Kanske inte spelmässigt blir lika enkelt som det var i grundserien, men de är bättre, de är bättre som lag än vad Färjestad är. Det tror jag talar till deras fördel.
Det ska bli intressant att se lite ungtuppar i Skellefteå som kanske inte har varit med i slutspel tidigare. Till exempel Michael Kaplar har kommit in denna säsongen. Vi har Måns Forsfjäll, vi har Filip Ros och de här. Hur kommer de stå sig när det blir ett skarpt läge? Filip Ros förresten, han kommer att spela i NHL nästa säsong som det ser ut nu. Han har ett bud på bordet att ta ställning till och allt pekar på att han kommer ta det budet. Och jag blev väldigt förvånad när jag fick höra att Filip Ros kommer att skriva ett NHL-kontrakt efter bara en bra säsong i SHL.
Ja, det är grattis i så fall till Filip Ros, men det kan väl också vara en sån habrovink att han blir utlånad en säsong till Skellefteå, skulle jag rimligtvis kunna tänka mig. Förstå.
Å andra sidan, Arvid Söderblom har väl en lite liknande resa, var i Hanhals i Hockeyettan, ja. Gjorde det svinbra, gjorde det jättebra i Tingsryd, Filip Ros gjorde jättebra i Karlskoga, kommer upp det SHL, visar att man duger, men Söderblom blev ju inte kvar i Skellefteå till exempel.
Nej, kanske skillnad på målvakter och få in dem på liten ring kontra en back så möjligtvis. Men kul för Filip Ros, även om han skulle kanske må bra av Skellefteås fina verksamhet där man utvecklar sina spelare på ett lysande sätt. Sen blir det intressant att se toppkedjan där med Karlsson, Hugg och Jonsson, om de kan vara lika bra i en grundserie eller i en slutspel som de var i grundserien. Så att det finns frågetecken på båda håll, men jag vidhåller att Skellefteå är favorit.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Ja, du var inne på Jonathan Jonsson där i Skellefteå. Han har en historik i Frölunda, men det är inte där han kommer att spela slutspel, utan det är ju Frölunda själva som kommer att möta Växjö. Det är också en serie som jag tror kommer att bli väldigt tajt, och det är väl den som kanske är svårast att gissa utgången på så här på förhand.
Det borde rimligtvis vara 4-5. Det skilde väl ett par ynka poäng lagen emellan när serien.
Det roliga är att det som skiljer dem är ju egentligen det som hände bara några omgångar från slutet i grundserien, när Frölunda faktiskt vann i sadden mot Växjö. Hade Växjö vunnit den i sadden, så hade Växjö varit fjärde laget. Så att det är ju väldigt små marginaler.
Så är det. Men jag håller Växjö som favorit av några enkla anledningar. Att det är ett lag som kan spela på många olika sätt. De kan vara taktiskt skickliga, de kan stänga ner motståndare, de kan taktiskt radera ut spelare, toppspelare. Och får man bort då Ryan Lash till exempel i spelet, så är det väldigt mycket vunnet, eftersom mycket av Frölundas offensiv kretsar kring honom. Så jag håller Växjö och Sam Hallands taktiska smartness, att det gör att de blir favoriter och vinner den där serien över Frölunda, som är lite mer endimensionella. De går på ett mer tydligare sätt, samtidigt som de har haft en lite sisådär form Frölunda, även om de inte varit lika dåliga som de två senaste säsongerna.
Fan vad jobbigt att vi sitter och håller med varandra om vilka som går vidare i varje kvartsfinalserie.
Ja, men det är inget självändamål och säga emot varandra. Men vad känner du kring den här kvartsfinalserien och vad är det som talar då för Växjö enligt dig?
Nej, men alltså precis det du säger, att det finns någonting med där rent taktiskt hos Växjö också, att man är, alltså det är samma sista slutspel ska man ju också ha klart för sig, att där vill nog spelarna visa en sista gång, och Sam vill ju tömma ut absolut sista han har av Växjö, men ska man titta historiskt sett så kommer ändå inte Växjö vinna från 2024 eller vad det är, va?
Nej, det är sant, men det är ganska intressant att sen 2015 så är det bara de här lagen plus HV71 som har vunnit SM-guld.
Ja, det är det, ja. Ja, det stämmer.
Så att det är två maktfaktorer, minst sagt, i svensk hockey som möts och gör upp. Det kommer bli en bra matchserie. Det ska bli intressant att följa. Och då, Frölunda, även hade du frågat för 4-5 månader sedan, så hade man sagt att Tomkins skulle stå. Nu har ju inte Tomkins varit lika bra. Det är nästan en 50-50-boll där, och Larmi borde väl, även om han inte gjorde någon supermatch när man mötte Frölunda i Göteborg här för ett par veckor
sedan. Han är ju värvad för att han ska stå,
exakt,
de här matcherna.
Exakt. Ja, men det blir, vi ser ju mycket fram emot slutspelet i SHL som ska bli intressant att följa, och vi lär ju plocka upp det igen här på måndag. Någonstans där hockeyslutspelet rullar på för fullt är ju Hockeyallsvenskan, och du är nyss hemkommen från Kristianstad mot Modo. Erkänn att du åkte dit för att få se möjligheten att se Kristianstad vinna, så att du skulle trycka ain't gonna happen angående Kristianstads chanser att gå vidare mitt i mitt nylle, som jag sa senast i poddavsnittet.
Solklart därför jag åkte dit.
jag har faktiskt inte varit
Kristianstad på hela säsongen, vilket är jättedåligt med tanke på att det bara ligger en timme bort, och de har ju spelat så bra under hela säsongen. Nu kändes det som att det här var över efter, ja, det kändes, vad var det, 8 minuter så hade Modo gjort 0-3. Fredrik Dickov, som har varit så bra för Kristianstad under hela säsongen, han var ju plötsligt mänsklig, skulle man kunna säga, och Kristianstad, det kändes inte, alltså hade någon sagt till mig när matchen började att Modo kommer vinna de två första, sen vinner de var sen i Kristianstad, så hade jag sagt, ja, men det låter sjukt, det rimligt.
Rimligt, ja, exakt. Och så vinner Modo nu på hemmaplan nästa match.
Ja, för det Modo tävlar om är ju, det är ju rätt mycket saker. Nummer ett är det ju att man kanske vill ha en vila som man tjänar på senare i slutspelet. Nummer två är att man inte vill ta bussresan ner till Skåne igen, för det som hände efter matchen här nu i Kristianstad var ju att båda lagen satte sig på bussen mot Övik direkt efter matchen.
Oj, ja, den är rätt tuff, den resan. Men du, Modo där, då fick ju tillbaka Filip Svenningsson efter 6 matchers avstängning. Han gick in i första kedjan med Vigneault och Riley Woods. Känsla, tankar kring det?
Han kändes galet glad och lättad när han fick hänga dit en kasse så pass snabbt, och Svenningsson är ju en bra spelare. Han var ju jättebra för Oskarshamn när de var inne i en sån här avgörande del av säsongen, så att Svenningsson kommer de ju få en stor nytta av här framöver, och jag tyckte ändå att nu är man väl lite närmare isen i Kristianstad än vad man är när man ser på hockey i Jönköping. Jag tycker ändå att det såg ut som att Vigneault och Woods var mer delaktiga än vad de var när jag såg Modo senast. Men det kan ju vara att man blir lite färgad för att man är närmare isen och man får en helt annan känsla i olika hallar.
Är den skön, den? Jag har aldrig varit i Kristianstad där i hallen. Är det en härlig gammal hockeyarena, eller hur ser den ut?
Ja, men den är renoverad och fin. Tar väl en 1800 åskådare någonting. Långsidorna är väl lite mindre än Björkängshallen i Huddinge, skulle man väl kunna säga. Men lågt i tak, och de kan få ett rätt bra tryck på grejerna. Så att det är en bra hockeyhall. Lite mindre än den ultimata. För den ultimata allsvenska hockeyhallen tycker jag man faktiskt har i Oskarshamn.
Ja, men den är lite för liten för SHL, även om, jag menar, det är inte alltid att de fyller den, men den är bra ultimat hockeyallsvenska. Men det är ändå underbart att du refererar till Björkängshallen, som att alla våra poddlyssnare har varit i Björkängshallen i Huddinge. Jag älskar det.
Ja, men jag tänkte att det där har vi en referens som du verkligen fattar vad jag menar.
Men du, medan du då satt i Kristianstad och såg Modo gå upp till 3-0, så satt jag hemma i soffan och såg HV71 gå upp till 3-0. 3-0 i matcher, 3-0 efter första perioden. De Simor, Lars Lindberg intervjuade Erik Gustafsson. Inte den Erik Gustafsson, utan den Erik Gustafsson som är i Västervik. Och jag satt och tittade på den här intervjun och tänkte, han vill nog egentligen bara säga, det är väl bara ge upp. HV är för bra. De är liksom, de leder med 3-0 i matcher. De leder med 3-0 nu. Vi har gjort en bra säsong. Vi ger upp. Det är så tänkte jag. Det är väl lika bra att säga det. För det var ju exakt den känsla jag hade. Så går man in och gör två snabba. Och så tredje. Och sen gör man 4-3 i den andra perioden. Sen håller man bra. Stänger ner. Alltså, HV är såklart det spelförande laget. De får ju knappt iväg ett skott mot mål. Västervik sen. Men grym andra period på alla sätt. Och nu har de liksom flyttat över matchserien till Jönköping. Ytterligare en match. Den bussresan är inte så lång som den mellan Kristianstad och Övik. Så att det blir en härlig match för Västervik att förflytta ödet en match framåt.
Ska man vända 0-3 i matcher så ska man vända det efter att det står 0-3 i den fjärde matchen och vända den till 4-3 och sen vända matchen till 4-3.
Ja, precis. Det hade varit något. Snacka om turning point i matchserien. Men de hade ju 5-3, gjorde mål sen mot 5-4. Så att de hade ett skarp powerplay. Johannesson, där måste jag säga, backen där är ju hans... Han kan ju se lite så här ranglig ut ibland, men han var väl uppe på 25-26 minuter, tycker spelar jättebra i matchen igenom. Så att det var ju positivt för Västervik, men jag är svårt att se att man ska lyckas vinna en till i Jönköping när man liksom retar upp HV lite, och då får det vara nog någonstans.
Man bjöd väl kanske HVs kassör på lite extra tillskott i kassa genom att få en hemmamatch till, om inte annat.
Men fanns det inte någon gång, rätta mig om jag fel, någon gång i historien som någon har gått ut och sagt i samband med något kvalspel att när något lag förlorar, yes, vi får en hemmamatch till, och sen vände det motståndarlaget och vann en matchserie. Känner du igen det?
jag tycker det låter mer som en skröna som aldrig har hänt, okay. Som har blivit en sanning.
Ja, det kanske är det. Kanske är det. Ja, vi får, är det någon trogen lyssnare som kan bekräfta att den här storyn finns eller säga att det där bara är en skröna, så får ni gärna pinga in oss på Twitter.
I de andra matcherna är det väl vad vi kan ana lite jämnare. Det står 2-1 i respektive matchserie där mellan Västerås och Björklöven och mellan Mora och Karlskoga. Och där skakar ju Mora verkligen liv i matchserien. De hade ju aldrig rätt ut om Karlskoga hade åkt till Mora och gjort 3-0 i matcher. Det kändes ju som att ett tag var det på väg dit. Nej, det var väl Henrik Björklund som skickade in 3-3 när Mora hade gått upp till ledningen. Och det var tur att de skickade in det där 4-3-målet precis före paus. För annars så känns det som att Karlskoga hade spelat hem det där.
Ja, och framförallt nu Mora, att man fick göra mål också. Man har ju haft problem med de två matcherna i Karlskoga, och Karlskoga är ju skarpa defensivt. Nu fick man ändå göra 7 mål, man fick igång sina bästa spelare, de fick vara produktiva. Så det blir hyperintressant nu i kväll. Jag menar, att Karlskoga vinner sina två hemmamatcher, när man har det upplägget, dubbla hemmamatcher och sen dubbla bortamatcher. Att Karlskoga, som det favorittippade laget, vinner två hemma, det är ju kanske inte jätteöverraskande. Nu om Mora lyckas vinna två här så är man ju nere på en bäst av tre serie. Då blir det ju spännande. Jag trodde inte att de skulle studsa upp så pass bra som de gjorde och kunna vinna hemma så pass övertygande ändå.
Men de har ju ändå varit rätt jämna lagen, och har då Hedberg tutat i spelarna att börjar ni sätta era chanser så är vi ju jämnbördiga med Karlskoga.
Ja, absolut, så är det ju. Definitivt. Det är väl den liksom hela tiden. Okej, två borta matcher, vinner vi hemma, man liksom pumpar. Han är ju en sån typ av ledare, har jag fått uppfattning om, som kan bygga sina spelare väldigt på ett positivt sätt och få dem att prestera. Jag tyckte man gjorde ett bra slutspel i fjol mot Björklöven till exempel, när man liksom nästan presterade lite över sin förmåga.
Men du, en sak som jag blev förvånad över när det gäller Mora var att det kom ut för någon vecka sedan här att Daniel Ljunggren förlänger sitt kontrakt med klubben. Jag var ju ganska säker på att det var dags för honom att ta klivet till SHL nu. Det kan han ju göra ändå förvisso, men det är ändå en indikation om att nej, men jag ska vara kvar här.
Och det är en väldigt skarp indikation också, liksom signal mot många andra spelare som eventuellt ska komma dit eller ska vara kvar, att bästa spelaren, kaptenen, har förlängt. Och det får man väl hoppas för Moras skull då, att en sån som Värnblom kan följa efter. Jag menar, vad väljer man egentligen? Och vad en, alltså toppspelare i Hockeyallsvenskan eller liksom en marginalspelare i SHL? Jag vet inte hur pass bra Ljunggren skulle kunna vara nästa år i en SHL med potentiellt 20-30 KHL-spelare och olika nationaliteter som travar in i ligan. Så att, det är kanske ett smart val för honom ändå.
Ja, alltså just eftersom du säger det, men kan vi inte då slå fast att Johan Persson också kommer att vara kvar i Mora?
Ja, han är ju Mr. Mora liksom. Med all respekt för Janne Simons och alla andra som tidigare var Mr. Mora, men han är ju den jag upplever nu som är Mora för mig. Om jag säger du Mora till mig, tänk på den första, så tänker jag på Persson. Det är ju han är ju Mora.
Vem är den första du tänker på när jag säger Västerås och Björklöven då?
Zetterberg tänker jag på i Västerås med tanke på inledningen på matchen och hans vassa skott. Det är definitivt den första jag tänker på.
Vet du den första jag tänker på i Västerås?
Nej, men nu, det är någon, det är Leif Rolin eller någon sån där tänker
ja,
på.
Ja, det skulle man kunna säga, men när jag tänker på Västerås nu så tänker jag bara på Ludde Gurka.
Ludde Gurka, ja, just det. Men är Ludde Gurka, ställer Ludde Gurka några frågor nu för tiden?
Nej, jag tycker han har tacklat av lite. Han kan vara besviken på att han inte har fått några svar. Men nu ska vi i alla fall prata Västerås. Men vem tänker du på när vi tänker på Björklöven då?
Som det är nu så tänker jag på Axel Ottosson alla dagar i veckan. Han är ju otroligt bra. Han gör ju... pucken är limmad på bladen. När han bestämmer sig för att gå igenom så går han igenom. Och när han vill passa så passar han. Han är ju dominant och varit i slutskedet egentligen hela säsongen. Och nu är ju importerna börjat steppa upp och nu fick man ju vinna också på bortaplan. Man hade ju förlorat hemmaplansfördelen så tillvida man förlorade en match hemma. Nu har man tagit tillbaka den, också intressant när de ställs ikväll också. Och det jag trycker på det, det är ett härligt möte. Det får gärna gå till 7 matcher.
Det säger nog alla lag också som ska möta dem med HV eller vem det nu blir.
Ja, det är visserligen sant. Men det är ju en match som du kanske sprakar allra mest om. Mora, det kommer bli jämnt, men det sprakar inte lika mycket om den matchserien som du gör om Västerås-Björklöven hittills.
Nej, jag tror Västerås och Björklöven, de kan säkert hålla på och nypa av varandra borta hemma, att inte det har speciellt stor betydelse. Nu har de vunnit 2 bortamatcher var av 3 möjliga matcher, så det tror jag säkert att det kan fortsätta så.
Men vem tänker du på om jag säger Björklöven då?
Alexander Wiklund såklart.
Det var hänt med Wiklund. Han är slut att göra poäng. Han förlängde på isen. Podd Sanne och Svensson. Det var ena veckan efter den andra. Du hyllade honom.
Vänta till vi går in i det riktigt avgörande skedet här i slutspel. Då ska han uträtta det han inte fick uträtta förra året i finalen.
Ja, kravet på Wiklund. Prestera.
Nej, han gör det ändå. Det gör han även utan att vi ställer några krav på honom. Men han och Fredrik Andersson skulle jag väl säga är det jag förknippar med dagens Björklöven, får man ändå vara ärlig och säga.
Men om jag säger Södertälje då, dagen till ära, vem är det du förknippad med sportklubben?
Det är väl Kristianstad fostrade William Bovik, eller Gustav Willman Bovik heter han ju.
Ja, han kan heta, alltså han, det var ju... Jag såg inte hela den matchen. Jag såg förlängningen och det var ju, sett till hur spelet såg ut i förlängningen och framförallt precis innan han gör det målet, så var det ju Troja som tryckte på rätt bra. Sjöberg kommer upp, lägger en liten så här härlig lätt liten backhand flipmacka som han kliver in, och det är inget våldsamt bra avslut, men de är påstör liten backen där, Troja nummer 11, jag minns inte vad han heter, ursäkta. Han är i alla fall påstör lite. Den tar inte på hans klubba, men jag tror ställer målvakten, och Södertälje är kvar i Hockeyallsvenskan. Så vi får väl skicka ett stort grattis till Södertälje. En tuff säsong som man ändå räddade upp här. Hade ju kunnat blivit förlorat idag. Då hade man alltså haft match igen 2 dagar i rad. Det hade ju varit rätt brutalt.
Ja, jag fattar inte riktigt hur de la upp det där schemat. För först spelade de varannan dag, sen så hoppade de över 2 och så skulle de spela match 6 och 7 som en back-to-back. Jag vet inte riktigt vad det fanns för vinning att göra det.
Men nu kan Södertälje börja bygga om. Det ska en ny sportchef, det ska en ny någon sportgrupp och det är ny tränare och allting. Pelle Hånberg gjorde jobbet som skulle göras. Han räddade kvar Södertälje i Hockeyallsvenskan. Det får vi också skicka ett grattis till givetvis. Men nu börjar ju nysatsningar, för jag vet inte vilken gång i ordningen, men Södertälje är ett lag som definitivt ska vara med långt, långt mycket högre upp i tabellen.
Nej, men så är det. Och där kan vi utgå från att Magnus Bogren kommer att ta över jobbet. Jag fick indikationer på att de träffades under föregående vecka i Växjö. Robban Andersson och Magnus Bogren. Så Bogren kommer att ta över tränarsysslan, men han kommer inte agera så som han gjorde i Tingsryd, att han hade dubbla stolar, utan de ska ha en renodlad sportchef. Det kom ju lite uppgifter här faktiskt på att Emil Georgsson skulle vara klar för Södertälje till nästa säsong, men vad jag har förstått så är han absolut inte klar för Södertälje, utan det är snarare så att han har tackat nej till det budet. Så vill de ha Georgsson så måste de komma med ett annat bud och andra förutsättningar för honom för att han ska komma. Han är absolut inte klar som det är i dagsläget. Så att sportchefsfrågan lever för Södertälje.
Den hade man nästan räknat in, för det var väl ganska tydliga indikationer på att han skulle dit enligt uppgifter. Men det är ju oavsett vad, spelarmässigt så måste man ju bygga om laget. Men en spelare som jag har fattat tycker för det är den här Berger, Josef Berger, backen, som man plockade in från
Kallinge-Ronneby, va?
Kallinge-Ronneby, precis. Under Kriff, vadå Kallinge-Ronneby IF, men det, jag vet att det är det, men det är liksom Kriff, Kallinge-Ronneby, absolut, jag fattar. Men när det står Kriff så blir jag alltid så lite snurrig, så måste jag tänka vilka är nu Kriff egentligen. Men han loggar mycket istid, spelar bra. Backsidan har ju ändå varit liksom, ja men det borde kunna gå få med ut mer av den backsidan, men Berger har ändå varit en av de mest positiva överraskningarna i det laget sedan han plockades in.
Ja, men det har han. Och han spelar ju par med Andreas Hjelm, så att antagligen kommer han få hitta en ny partner till nästa säsong. Andreas Hjelm får lite uppgifter på att han kommer att spela i Norge nästa gång. Han har ju 3 säsonger, tror jag det är, i Storhamar, långt tillbaka i tid innan han då kom tillbaka till Södertälje andra vändan. Nu är han 34, kontraktet går ut och ska han ta en vända till utomlands, så är det väl kanske nu han ska göra det. Han känner väl att han har haft sin tid i SSK nu, så jag hör att Hjelm kommer att försvinna i alla fall, och det är ju tungt tappen då med tanke på att det är ju lagets kapten. Och ja, man tappar i Nordsäter också som kommer gå till Frölunda. Så att det blir väl lite förändringar där på backsidan. Jag måste säga att Alexander Anderberg, som han tog från Västervik, tyckte jag var en bra värvning när man gjorde det. Men jag tycker inte Anderberg har levt upp till de förväntningarna som han levererade på en bra nivå i Västervik, tyckte jag.
Nej, där är ni. Sen måste jag ändå berömma en sån som Ullman där, backen som tidigare gick center också. Men direkt efter slutsignalen så åkte han runt och klappa om Troja-spelare. Jag blir inte gråtfärdig, men det är liksom en del av mig blir väldigt varm i kroppen när jag ser det där. Man har fightats många matcher och ja, de avgör, och hans första instinkt är att liksom tacka, krama om dem, liksom känna medlidande för att de åkte ut. Så det tyckte jag var ett fint agerande från Ullman.
Ja, och Troja där har vi ju ändå varit inne ganska tidigt på säsongen att det är ett division 1 bygge man ändå i stort sett ställde på benen, plus att Hilding har varit tongivande. Bröderna Öhman har ju haft en jättebra utveckling. De kan jag ju se i en annan allsvensk klubb här nu, kanske till och med en klubb ganska högt upp i tabellen faktiskt.
Men vem plockar Kevin Karlsson? Vem lyssnar på podden som ska plocka Kevin Karlsson, det undrar jag.
Alltså vår kollega Adam Johansson hade faktiskt en spaning han skickade till mig gällande Kevin Karlsson under kvällen. En klubb där han kan hamna i. Han skickar bara ett sms med det, och så, men jag hann aldrig svara. Hans spaning är att han hamnar i BIK Karlskoga.
Ja, den spaningen är inte alls tokig någonstans. De har ju haft bra utveckling på sina spelare, så det kan ju vara en trampolin. Jag är ju inne på att det är kanske en SHL-klubb som borde signa honom för att låna ut honom till Karlskoga en hel säsong. Oavsett så är ju Karlskoga skulle vara en fin trampolin för Kevin Karlsson och studsa vidare från.
Hade de överlevt om Kevin Karlsson hade varit med under kvällen?
Ja, alltså de hade haft större chanser såklart. Han var ju avstängd där, så det är klart att chansen hade ökat radikalt om man hade haft med honom. Men det är ju ren spekulation. Men Troja får börja om i Hockeyettan igen. Bygga vidare där. Starta om helt och hållet. Södertälje får ju också till viss del starta om, men dock i Hockeyallsvenskan. Så återigen ett stort grattis till Södertälje.
Jaha, då har vi kommit in i torsdagsrytmen igen. Det känns förbannat bra att få se ditt ansikte en gång till den här i veckorna faktiskt.
Ja, det är härligt. Men vi måste också säga tack till alla er som skickar inspel på avsnittsnumret. Den här gången var det från bland annat Jörgen Eksvärd, Härdan, Tobias K, Rickard Ljung, Jonas Nilsson, Fredrik, Jocke Rydström, en av våra chefarnas chef, Björne Skarpen Skarpsvärd och såklart sportchefen Oskarshamn, Thomas Fröberg.
Ja, och vi väljer att inte köra något frågebatteri denna gången. Ni kommer ju ändå med inspel hela tiden, så ni inspirerar oss alltid vad vi ska tycka och tänka i de här poddarna. Så att vi laddar för måndagens avsnitt nu, och så laddar vi för kval och slutspel och allt vad det är. Det är härliga tider nu.
Ta hand om er så hörs vi. Ha det bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.